الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد Vi fortsätter idag inshallah ta'ala att gå igenom denna välsignade bok Riyadus Salihin och det här är andra darsen i kapitlet om tålamod. Och författaren nämner då här vid hadith nummer 28 från Abu Yahya Suhaib ibn Sinan radiyallahu anhu. Och han är också den sahabin som är känd som Suhaib al-Rumi. Den sahabin som kom från Europa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kulluhu. Av kullahu lahu khayr. Här så sa profeten a.s. Jag förundras eller förvånas över den troendes tillstånd. Allt som drabbar honom är gott för honom. Och det här är endast för de troende. In asabethu sarraun shakar. Om han får någonting gott så är han tacksam. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Vilket är bättre för honom. Och om han drabbas av någonting dåligt så är han tålmodig. Vilket är bättre för honom. Och denna hadith finns i Musnad. Eller finns i Sahih Muslim. Så i denna hadith så nämner profeten Muhammad a.s. att han förvånas över den troendes tillstånd. Och han nämner att det här tillståndet är unikt för al-mu'minun. Och vad är deras tillstånd? Jo, att allt som drabbar dem i livet är i slutändan bättre för dem. Människan prövas i det här livet med gott och ont. Och det spelar ingen roll om den troende prövas med gott eller ont. I slutändan så är det bättre för honom eller för henne. Och denna hadith bevisar dygden av att tacka Allah subhanahu wa ta'ala då man har fått gåvor. Då Allah har underlättat för en. Och Allah skyddar en från dåliga saker. Att tacka Allah för allting gott och allting som Allah har underlättat för dig. Och att vara tålmodig om du har motgångar. Och om man har dessa två egenskaper, tacksamhet vid gåvor och tålamod vid motgångar, så kommer man att belönas både i detta liv och i nästa liv. Till skillnad från dem som är otacksamma när de får någonting gott. De skadar bara sig själva i detta liv och i nästa liv. Och de som inte har tålamod när de drabbas av en motgång, de skadar också bara sig själva i detta liv och i nästa liv. Och den här hadithen bevisar att de troende belönas vare sig det är yani han har det svårt eller lätt i livet. Så länge han är tacksam och tålmodig. Hur han än har det så belönas han av Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från icke-muslimerna. Som inte är tacksamma. Och det kan även vara vissa icke-troende. Eller vissa muslimer som har svag iman. De inte är tacksamma när de får någonting gott. De är otacksamma. Och de har inte tålamod när de får prövas med motgångar. De här förlorar sin belöning i detta liv och i nästa liv. Och det sorgliga är att vare sig man är tålmodig eller inte, tacksam eller inte, så kommer dessa prövningar att komma. Det är redan bestämt i Allahs qadr. Allah kommer pröva oss med gott och ont. Vare sig man vill eller inte. Så har man tacksamhet och tålamod, alhamdulillah, får man belöning. Och har man inte det så får man straff i nästa liv. Hadithen bevisar också att många av de saker som vi genomgår i livet kanske är någonting som vi ogillar. Någonting som vi inte tycker om. Men i slutändan så är det någonting som är bättre för oss. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Som Allah säger att ni kanske ogillar någonting, men det är bättre för er. Och ni kanske gillar någonting, men det är sämre för er. Alla vet vad ni inte vet. Och människan ogillar generellt att prövas med motgångar och sjukdomar och fattigdom och död. Men i slutändan så kan det vara någonting som är bättre för henne. Och Sheikh Uthaymin säger att hadithen bevisar att människan ska ha tålamod i motgångar. Och att det här ifrån de troendes egenskaper. Så om man ser sig själv vara tålmodig vid motgångar. En person som har sabr och förväntar sig belöning från Allah i dessa motgångar. Då, alhamdulillah, kan man vänta sig al-faraj, att Allah ska underlätta. Och då är man inshallah ta'ala från dem som beskrivs som troende. Men om man däremot inte har denna egenskap, man prövas av motgångar och man är otålig och man förväntar sig ingen belöning från Allah, då måste man rannsaka sig själv och vända sig tillbaka till Allah och göra tauba. Och samma sak, att vara tacksam när man får gåvor är också en egenskap från iman. Att vara tacksam när man får gåvor är en egenskap från iman. Så man ska också rannsaka sig själv. Är du från de som är tacksamma när Allah ger dig gott? Och Sheikh Uthaymin nämner också att sann tacksamhet är att använda dessa gåvor till det som Allah tycker om. Tacksamhet är inte att använda de gåvor man har fått till att synda. Så är man inshallah tacksam, så alhamdulillah, då har man den här egenskapen av iman. Och subhanallah, den här hadithen är väldigt ajib, så som profeten sa alayhi sallam. Vi ser folk i det här livet, kuffar, de får så mycket gott, men vad är de? Otacksamma. Subhanallah. De prövas med motgångar och de ifrågasätter Allah subhanahu wa ta'ala. Och gör saker som är helt oislamiska. Medan den troende, alhamdulillah, han får det gott, han tackar Allah. Han vet att det är från Allah. Han prövas med motgångar. Han säger alhamdulillah ala kulli hal. Och han har sabr. Och han får belöning för det. Den troendes tillstånd är unikt. Och det här är endast för de troende. Så som profeten Muhammad sa, alayhi salatu wassalam. Sen nämner författaren hadith Anas radiyallahu anhu. Där berättar han att när profeten a.s. blev sjuk och han kom i ett svårt tillstånd, yatagashahu al-karab, yani sakrat al-maut, som Sheikh Albani säger. Han prövades här med ruset, dödens rus, och det är väldigt svårt att dö. När profeten Alisam låg på dödsbädden, så var Fatima radiyallahu anha tillsammans med honom. Och hon sa, wa karba abata. Hur mycket lider inte min far? Och då så sa profeten Alisam, laysa ala abika karbun ba'da al-yawm. Din far kommer inte att lida efter idag. Och när profeten dog alayhi salam, så sa Fatima, ya abata ajaba rabban da'a. Min fader besvarade Herren som kallade på honom. Ya abata jannatul firdausi ma'wa. Min fader, hans plats ska vara i det högsta paradiset. Ya abata ila Jibril nan'a. Min fader, det är till Jibril som vi berättar om hans bortgång. Och när man begravde profeten alaihi salam, så sa Fatima radiyallahu anha, känner ni er bekväma med att slänga jord på Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam? Och denna hadith finns i Bukhari. Vad har hadithen med tålamod att göra? Jo, profeten alaihi salam var i ett väldigt svårt tillstånd. Och som det har nämnts i andra hadither, så prövas profeterna hårdare än alla andra. Det nämndes att de får dubbel belöning. Och därför prövas de också mycket hårdare i sina motgångar. Hans feber var mycket svårare. Och dödens rus är ingenting lätt. Och därför så brukade profeten alaihi säga när han låg på dödsbädden, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, döden för med sig en plåga eller ett rus. Det är svårt att dö. Så han prövades hårt vid döden. Men subhanallah, han var tålmodig. Han sa ingenting som skulle göra Allah subhanahu wa ta'ala arg. Och hans ord till Fatima när hon kände sig ledsen över hur mycket hennes fader led var bara tröstande ord. Eller hur? Han sa bara tröstande ord att din far kommer inte att lida efter idag. Jag kommer inshallah lämna livets svårigheter och gå till paradiset. Så det är också någonting positivt att man tröstar andra människor och uppmanar andra människor till tålamod. Och han nämnde Fatima radiyallahu anha att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa att han besvarade Herren som kallade på honom. Och här säger ulema, i det här finns det en indikation på hadithen där profeten alaihi wasallam fick välja mellan att fortsätta leva eller att dö. Profeten alaihi wasallam fick välja mellan att fortsätta leva och att dö. Och det här var någonting som alla profeter fick. De fick välja mellan att fortsätta leva eller att dö. Så han valde att dö. Då han sa fi rafiqil a'la, i det högsta sällskapet, med alladina an'ama Allahu alayhi mina nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Så han valde att gå till sin herre, för det som finns hos Allah är mycket bättre. Och Fatima sa också, min fader är i Firdaus, det är hans nya hem. Och vad är Firdaus för någonting? Det är det bästa paradiset. Så som profeten Muhammed a.s. sa, att om ni ber Allah om paradiset, så ber honom om al-Firdaus, för det är det bästa och högsta och mellersta paradiset. Och de lärde nämner att Firdaus är då det högsta paradiset, och taket till al-Firdaus är Allah subhanahu wa ta'alas tron. Och från al-Firdaus rinner floderna ut i paradiset. Må Allah ge oss al-Firdaus. Och hadithen bevisar också att profeten Muhammed a.s. är en människa. Han är en människa och drabbas av det som människor drabbas av. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Som Allah säger, säg Muhammed till folket, jag är bara en människa som er. Och inte som vissa ahlul bid'a säger att profeten Muhammed a.s. inte är en människa. Eller han är skapad av Allahs ljus. Eller hela skapelsen är skapad på grund av honom och så vidare. Allt det här är att överdriva. Och det är hadither som saknar stöd i våran religion. Han är en människa, nej. Men han är den bästa människan. Och självklart har han vissa, eller många, utmärkande egenskaper som gör att han är bättre än alla andra människor. Men han är i slutändan en människa som sov, var vaken, han åt, han var hungrig, han fick ont. Alayhi salatu wassalam. Och sen nämner författaren hadith Abi Zaid Osama ibn Zaid ibn Haritha Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbuhu wa hans kära wa ibn hibbihi, och den som han tyckte mycket om, och son till den som han tyckte mycket om, radiyallahu anhuma. Han berättar att en av profetens döttrar skickade ett meddelande att han skulle komma. Och det nämns att den här dottern var Zainab radiyallahu anha. Då hennes son var på dödsbädden så ville hon att profeten Alisam skulle komma och närvara. Och då så skickade profeten Alisam tillbaka den här budbäraren med en hälsning, salam. Och han sa, hälsa henne att inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Att till Allah tillhör det han har tagit och det som han ger, och allt har en bestämd tid hos honom. Så ha tålamod och vänta på Allahs belöning. Och då skickade Zainab tillbaka den här budbäraren och svor vid Allah på att han skulle komma. Yani hon var väldigt mån om att han skulle komma. Så profeten a.s. gick dit tillsammans med de sahaba som var i hans sällskap. Och det var Sa'd ibn Ubada, Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit och andra personer från sahaba. Och när profeten a.s. kom dit så lyfte man fram det här lilla barnet till honom, Sabi, Det är också ett spädbarn som då höll på att dö. Så profeten liksom satte det här spädbarnet i sina knän. Och medan själen höll på att lämna kroppen så fylldes profetens ögon med tårar, alayhi salatu wassalam. Och då så sa Sa'ad, ja Rasulullah, ma hadha. Ja Rasulullah, vad är det här för någonting? Och då så sa profeten alayhi salam, hadhihi rahma. Det här är barmhärtighet som Allah subhanahu wa ta'ala har satt i sina tjänares hjärtan. Och i en annan hadith, fi qulubi man sha'a min ibadih. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ruhama. Det här är barmhärtighet som Allah skänker dem han vill från hans tjänare. Och Allah förbarmar sig bara över de barmhärtiga från hans tjänare. Denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och den här hadithen som då handlar om hur Zainabs barn dog, och det är också profetens barnbarn alayhi salatu wassalam, bevisar också många saker. Den bevisar bland annat att det är tillåtet att hämta religiösa människor till de som ligger på dödsbädden. I hopp om att de här människorna, de lärda, ska ge goda råd och göra dua och påminnelser till personen som ligger på dödsbädden. Det finns mycket skäl i att ha rätt folk runt omkring sig. Hadithen bevisar också att det är rekommenderat att hjälpa en person att uppfylla sin ed. Om någon säger till dig, wallahi, du ska göra det här, då är det rekommenderat för dig att du gör den här saken så att personen slipper sona. För om du inte gör den här saken så måste personen sona för att man inte då har uppfyllt den här eden. Genom att antingen fria en slav eller mata 10 fattiga eller klä 10 fattiga. Och kan man inte det så ska man fasta 3 dagar. Hadithen bevisar också att det är rekommenderat att uppmana folk till tålamod innan det att motgången fallit in. Profeten a.s. uppmanade Zainab till tålamod innan det att barnet hade dött. Så att man förbereder personen på den här motgången som kommer. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att gråta. Tillåtet att gråta. Men det som är förbjudet är att då skrika när en person dör och börjar dra sönder kläder, dra sig i håret och slå sönder saker och att säga saker som tyder på att man inte accepterat ödet. Allt det här är haram. Men att gråta är någonting naturligt. Det är rahma som Allah subhanahu wa ta'ala ger vem han vill från hans tjänare. Hadithen bevisar också att Allah subhanahu wa ta'ala ger sin rahma till dem från hans tjänare som har rahma mot andra. Innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-rahama. Vill du ha Allahs rahma så ska du ha rahma mot andra människor. Så som profeten alayhi salatu wassalam också sa, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. De som är barmhärtiga kommer ar-rahman att ha barmhärtighet mot. Ha rahma mot dem på jorden så kommer han i himlen att ha rahma mot er. Så vi är uppmanade som muslimer att ha barmhärtighet mot människor. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Vi sänder dig bara som en barmhärtighet till hela mänskligheten. Och det är så en muslim ska vara. Han ska vara rahma för folk. Han ska lära folk, han ska vägleda folk, göra dua för folk, önska folk det bästa. Och till och med djuren. Rahma mot djur. Wallahi, om du har rahma mot djur, Allah har rahma mot dig. Subhanallah. Som du har nämnt i en hadith, att till och med om du ska slakta ett djur och du har rahma mot djuret, så har Allah rahma mot dig. Och vi har ju nämnt hadithen flera gånger om kvinnan från Bani Israel som var prostituerad. Och hon gav en hund, en törstig hund, vatten att dricka. Vad var hennes belöning? Jenna. Hon fick gå till Jenna. För hon hade rahma till den här hunden. Och samma sak mannen som tog bort en farlig pinne från vägen. Allah subhanahu wa ta'ala förlät honom. Han fick gå till paradiset. Varför? Vad är själva orsaken till att en person går på vägen och han ser någonting farligt och tar bort det. Det är Rahman. Och Rahman är en del av iman. Han tänker också på att kanske en katt kommer gå här och kommer skada sig på foten. Kanske ett barn kommer springa här och skära sig på foten. Så han tar bort det för att de inte ska skada sig. Och det är Rahman. Så Allah subhanahu wa ta'ala har Rahman mot dem från hans tjänare som har Rahman mot andra. Hadithen bevisar också att det är rekommenderat att börja saker och ting med en hälsning. När profeten Al-Islam skickade tillbaka budbäraren så skickade han tillbaka honom med att börja talet med en hälsning. Och därför finns det också en hadith som Sheikh Al-Bani håller att vara autentisk. Där profeten Muhammad Al-Islam sa: "Man bada'akum bil kalami qabla salam fala tujibu." Den som börjar prata med er innan det att han har hälsat ska ni inte besvara. Om någon kommer till dig och börjar prata, besvara inte. Utan påminn personen att du ska säga salam alaikum först. Taib. Så det är någonting rekommenderat att man alltid börjar sitt tal med att ge människor salam. Hadithen bevisar också att det är rekommenderat att besöka sjuka människor. Även om de skulle vara lägre. Som här profeten Al-Islam är den bästa människan. Besöker ett barn. Så en muslim kan besöka alla. Och profeten Al-Islam besökte till och med icke-muslimer, eller hur? Hans judiska granne, den här pojken som låg på dödsbädden. Så det är rekommenderat att folk besöker sjuka muslimer. Och att man också ger människorna råd. När man kommer till en sjuk människa så ska man uppmuntra människan, trösta människan och ge människan hopp. Tala till människan med saker som gör henne glad. Inte komma med kanske hårda och stränga ord som gör att hon blir ännu mer ledsen och tappar hoppet och kanske blir ännu sjukare. Utan ge goda, vackra ord som inshallah uppmuntrar människan till det bästa. Och vi lär oss också av hadithen den här mycket, mycket mäktiga duan. Som är den bästa duan man kan säga till en person som drabbas av en motgång. Taib. Om en person har förlorat någon som han älskar. Då så sa profeten a.s. att man ska säga: "Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib." Till Allah tillhör det han har tagit och till honom tillhör det han har gett. Och allting har en bestämd tid, så du ska ha tålamod och vänta dig belöning. Det här är den bästa duan man kan säga till en människa som har drabbats av en motgång. Och vissa awam brukar säga: "A'zam Allahu ajrak." Må Allah ge dig en större belöning och så vidare. Han säger, sheikhen, det här är tillåtet. Men den bästa duan är den duan som profeten Muhammad a.s. har lärt oss. Och den här duan, nämner Sheikh Uthaymin, den är väldigt mäktig. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى. Den är jumlatun azima. Allting är tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi lär oss av den här meningen att om Allah tar någonting från oss så är det i slutändan han som äger det. Allt vi har vi fått från Allah. Ja? Och allt som tas från oss har vi fått från Allah. Och det är i slutändan han som äger allting. Allting har vi fått som vi har, det är bara lånat. Och det är Allah Azza wa Jal som i slutändan äger allting. Och därför har man egentligen inte rätt att bli arg om du förlorar någonting. Till exempel, om jag lånar dig den här boken och säger jag vill ha den nästa vecka. Om jag kommer nästa vecka och säger jag vill ha min bok, kan du bli arg? Har du rätt att bli arg? Nej, jag har ingen rätt att bli arg. Det är min bok och du ska ge tillbaka den. Och samma sak, våra barn är en gåva från Allah. Allah äger våra barn, våra fruar, våra kompisar, våra vänner. Allting äger Allah subhanahu wa ta'ala. Så han ger oss det han vill och han tar tillbaka det han vill. För i slutändan så är det Allah azza wa jalla som äger allting. Precis som versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Vi tillhör Allah och vi ska tillbaka till honom. Och sen så säger då profeten alaihi salam att allting har en bestämd tid. allting har en bestämd tid. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Och det här är som då Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar i surat Ar-Ra'd. Att allting är bestämt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger Sheikh Uthaymeen, tid, plats och kvantitet. Allting är bestämt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Hur länge vi ska leva, vart vi ska dö, hur mycket vi ska få i livet, allting är bestämt redan. Så i slutändan, när motgången kommer, så kan man inte ifrågasätta, utan det var det som var skrivet. Och hadithen bevisar också att man måste ha tålamod vid motgångar. Då profeten alaihissalam sa i den här duan att hon ska ha tålamod och vänta på belöning. Ja. Och den sista lärdomen är att syftet med ta'ziya, kondolianser vid motgångar, är att trösta personen. Att ge personen styrka och hopp och kraft. Det här är själva syftet med att ge ta'ziya. Och inshallah vi fortsätter efter bönen. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.